Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ska ledningen gå i terapi? Genom sig själv känner man ju andra, sägs det, och det pratas mycket om att självkännedom, det är en otroligt viktig ledaregenskap. Och om man vet att ledningsgruppen mår bra av att känna sig själva, ja, kan man ju be dem att jobba lite med det tillsammans. Men kan man sätta sin ledningsgrupp i terapi? Det ska vi prata om idag med kvinnan som gjorde just det.
Du lyssnar på Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Idag så får vi det bara bättre och bättre. Och ändå är det så många som bara mår sämre och sämre.
Så kan det ju inte fortsätta. Och därför tar vi reda på hur företag och organisationer kan bygga långsiktig hälsa och hållbarhet och lönsamhet. Och börjar vi på jobbet, ja, då sprider det sig ofta även till resten av livet. Vi är Ann-Sofie Forsmark. Jag driver företaget Formstark Resiliens.
Och Boel Stier, copywriter. Lyssna på oss för nya insikter varje vecka. För dig som är chef, ledare, jobbar med HR eller är medarbetare. Ja, det känns som att de flesta som är intresserade av ledarskap, av teamutveckling och samarbete är bekanta med Googles studie Aristoteles. En omfattande studie där data från 180 team samlades in under 2 år och analyserades. Och vad man var på jakt efter var ju framgångsfaktorer i grupper. Det som gjorde att grupper presterade och fungerade bra. Och man hittade inte det man trodde. Därför att man föreställde sig att man ska hitta en viss kombination av kompetens eller en viss typ av
superindivider liksom.
Ja, ja, någonting. Mm. Och istället var det 5 faktorer som lirar rätt fint med annan forskning och studier på vad som får oss att både trivas och må bra på jobbet. Psykologisk trygghet, som vi har pratat om i flera avsnitt. Pålitlighet, struktur och tydlighet och meningsfullhet.
Mm. Och de 3 första, de är ju helt beroende av de relationer jag har till de jag jobbar med och till mig själv för den delen. Och vi behöver förstå varandra, och för att förstå varandra behöver vi ju börja med oss själva. Och ja, ett sätt att få skjuts i det här, det är ju att gå i terapi. Men kan man som chef be sina medarbetare att göra det? Vad händer då? Det ska vi prata om idag med Katarina Romell som är vd för Grand Hotel i Saltsjöbaden. Och hon har en lång och gedigen karriär inom hotell- och besöksnäringen. Men först ska vi prata om något som ligger varmt om hjärtat och i verksamhet för vår samarbetspartner Firstbeat. Mm. Och de pratar om det här med att utmattning är ett problem som blir allt vanligare, och tyvärr så ser vi att det kryper ner i åldrarna och psykisk ohälsa ökar bland unga. Mm. Och utmattning, det har ju också pratat om den diagnosen som kom 2005. Och man definierar, kan man göra, som ett tillstånd av total utmattning. Och det här kan ju leda till arbetsfrånvaro under väldigt lång tid. Mm. Det kan vara tufft att komma tillbaka. Och besvären kan hänga med väldigt, väldigt länge. Mm. Flera år. Mm.
Vi tror lätt att vi är skyddade från det här. Det händer inte mig, det händer bara andra. Men när det väl händer så säger det pang. Och det går inte att tjafsa emot.
Nej.
Ja, så vad kan vi göra då? Det som Firstbeat jobbar ju väldigt mycket med återhämtning.
Mm.
Det är en av de anledningar som gör att vi gillar att jobba med dem. Och det är förstås så att får vi tillräckligt med återhämtning så buffrar vi mot att sånt där kan hända.
Mm, det är ett väldigt proaktivt sätt att vara medveten om att återhämtning behövs under dagen. Och de är väldigt inne på att börja ta hand om det här. Det är mycket enklare att ta hand om det innan problemen har uppstått. Men signalerna är ju inte alltid supertydliga. Så, det är inte samma som ganska typiska förkylningssymptom. Utan det är ju både faktorer på jobbet men också förändrat beteende hos individen som man kan behöva uppmärksamma.
Mm. Och ska vi titta lite på hur de symptomen kan se ut då? Mm. Hur kan man upptäcka på en kollega eller på sig själv förvisso att någonting är fel?
Alltså det ena är att någon som har varit till exempel väldigt lugn kan ju få bli mer aggressiv och utåtagerande. Och någon som har varit väldigt kanske social drar sig tillbaka. Alltså det generellt kan man ju säga att det är ett avvikelse i beteende. Men man vill också lyfta att det kan vara just humörsvängningar. Det kan vara ökad sjukfrånvaro. Det är inte alltid man ser det. Ibland så är det snarare tvärtom. Att man
jobbar jättemycket.
Ja, jobbar allt med övertid. Så att som utifrån perspektiv så är det ju en beteendeförändring hos individen man behöver vara uppmärksam på. Och som anställd, alltså inför sig själv. För det är väldigt många som du säger som lyfter det här. Men jag trodde inte det skulle hända mig. Men att man behöver reflektera över energinivåer, ökad irritation. Man känner inte att man blir klar. Och man blir inte glad när saker och ting blir klara. Utan man är aldrig riktigt nöjd. Och sömnen påverkas. Och sen kan det vara svårt att hitta fokus. Man har svårt att sitta lugn och närvarande i ett möte och känner sig stressad och på tårna hela tiden.
Mm. Vi har inte tillgång till hjärnans Nej. Fulla kraft riktigt. För vi har matat sönder den under lång tid. Den här stressen som bara pågår lågintensivt, men ständigt är ju jättefarlig. Ja,
så det Firstbeat har väldigt mycket fokus på är ju både faktorer att ta hand om när allting är bra, saker att fokusera på när det inte är råder sjukfrånvaro ännu, men när det finns problem. Men sen, det är ju det här som de jobbar med och deras verktyg, den här livsstilsanalysen, den hjälper ju till att fånga upp väldigt kvantitativt hur det står till i en stor grupp, men även för individ.
Mm. Och vi som individer kan försöka vara lite mer uppmärksamma på hur både vi själva mår och de vi har runt oss på dagarna. Det är aldrig fel att fråga en extra gång och prata lite extra med varandra. Du brukar säga, hur har du det? Man måste inte alltid säga, hur mår du?
Precis.
Om den frågan kan vara svår att svara på.
Mm. Och vi länkar till flera av deras inlägg som handlar just om det här. Både vad vi ska tänka på när vi mår bra, men även vad vi ska tänka på för signaler. Och vad vi kan göra för att förebygga att vi hamnar i utmattning.
Yes. Nu välkomnar vi dig, Katarina Romell.
Tack så mycket.
Roligt att ha dig här.
Kul att få vara här.
Du har en tung meritlista med chefsjobb inom Viking Line, Scandic Hotels, Visit Sweden, Radisson och Grand Hotel Saltsjöbaden dit du nyligen har återvänt som vd.
Cirkeln är sluten brukar jag säga.
Ja, men
jag trodde jag inte.
Nej, för jag hörde dig i en annan podd säga att nej, men jag gillar att göra avslut och gå vidare.
Mm.
Men den här gången var det annorlunda.
Ja. Jag blev faktiskt kontaktad av ägarna ett antal gånger och har sagt nej många gånger, men sen åkte jag ut och så fick jag feeling. Så tänkte jag, det är meningen. Jag tror på att saker och ting kanske kommer till dig. Ibland för att du har en omedveten önskan om att det ska göra det. Men det är lite grann go with the flow. Eller lyssna in något mycket för mig. Då fick jag feeling och då tänkte jag, det här ska jag göra igen.
Fick du feeling, jag tänker, var det när du såg byggnaden, för den känner du ju till sedan tidigare, den har legat nära där du var innan, eller var det att
nej,
du träffade personal?
Det är mer ambiansen, som när man kliver in där och så känner man, wow, det här är ju ett roligt uppdrag. Och jag tror att det är en kombination av utmaningen och stället tillsammans med att ha ägare som man känner att man kan lyckas tillsammans med. Så det är alltid en kombination av saker som ends up då i att man blir tänd och vill på riktigt.
Och vad är uppdraget för dig nu?
Uppdraget är ju att sätta Grand Hotel Saltsjöbaden på kartan igen. Det har varit väldigt slitet och tråkigt och både gällande personal och själva hårdvaran. Så att nu ska vi renovera och vi ska bygga ett nytt team och vi ska lägga oss på en bra nivå så att man helt enkelt vill komma dit på weekend och på konferenser.
Du har ju en som vi sa, en tung meritlista, och du har fördubblat omsättningen på ett ställe där du var på, jag tror 5 år, från 30 till 60 miljoner, vilket är fantastiskt. Kan du ibland känna lite, vad kallar vi det för, imposter syndrome, att nu vill de att jag ska svinga mitt trollspö?
Ja, absolut, hela tiden. Nej, men jag har himla stor frihet också från ägarna som äger idag, för att de är inte i hotellbranschen. Och nu har jag fått komma med egna förslag, vad ska vi göra av det här stället? Och då kan man ju känna att, herregud, har jag koll på det här? Men det där är så himla intressant, att våga säga att man faktiskt ibland känner det själv som ledare. För mig, när jag studerar ledarskap, så handlar det så himla mycket om att våga vara liten ibland som ledare också. Och just den där känslan att det här kan jag inte. Vem ska jag anställa som kan det här 10 000 gånger bättre än vad jag kan det?
Just det, att man inte behöver kunna allt själv. Och jag tänker, efter en lång chefskarriär så har man väl kanske byggt upp den tryggheten.
Absolut.
Men hur ska man ha den från början? Du som har lyckats, vad skulle du säga till en ny chef?
Lär känna dig själv, skulle jag säga. Jag tycker det, jag har ju själv gått i terapi väldigt mycket. Det började faktiskt med att jag sprang in i väggen när jag fick mina 2 barn. Och jobbade som en galning på Scandic och skulle göra karriär. Och min man gjorde karriär. Och ja, det var fullt upp mitt i livet. Och sen så en dag så satt jag där på trappen och orkade inte mer. Och mamma och pappa kom ner och skötte barnen. Och ja, men en klassisk utbrändhet. Och efter det så tror jag att jag förstår att jag måste kontrollera min egen ambition. Och jag måste hitta ställen att vila på och att ägna mig bara åt mig själv och kanske dra ner tempot för en kort stund, återhämtning helt enkelt. Så där började det, och då började jag med terapi, egen terapi. Av många olika sorter, och jag tycker det är jätteroligt. Jag har gjort resor till Bali och varit där och gjort allt möjligt konstigt. Jag har varit på Bara Vara, jag har gått i terapi i hur många år som helst, till och från. Precis som det är, för ibland blir man ju jätteless. Och då tycker man att nu är jag klar. Och sen så kommer man på, oj då, det var jag kanske inte riktigt.
Blir man någonsin klar?
Ja, men jag tror att det har med åldern att göra. Nu är ju jag 58 och jag söker inte längre det här som jag sökte tidigare. På något sätt har jag alltid sökt ett välmående. Eller jag vet inte vad det är. Det är jättesvårt att definiera vad det är. Men jag har ingen lust att åka till Bara Vara längre. För att jag har liksom landat i att, ja, men this is me.
Men det finns mer att upptäcka, tänker jag, att det låter som. För att du är på väg ut på en ny resa.
Ja. Absolut. Alltid.
Ja.
Men man kan ändå känna sig färdig med... Nej, inte färdig. Man känner sig trygg. Det är det. Man är trygg och man är lugn i sig.
Jag tänker på ordet, inre kompass. Att det faktiskt betyder någonting. Att det, jag kommer veta hur jag ska förhålla mig till saker. För att jag har för det första varit med om mycket. Men också fått hjälp att liksom navigera i det här via terapi. Så att jag vet att vad jag än ställs inför, så har jag en inre kompass som kommer ge mig. Och det är den där vi inte har när vi är yngre och måste hitta. Och för vissa så blir det en jäkla massa dikeskörningar innan man hittar det och riktigt jobbar. Och för vissa så... blir det mer att man liksom växer. Ja, nu blir vi filosofiska här. Men jag tänkte på, jag och Boel, vi är lite inne på det här att prata kultur och värdeord och saker som står på väggarna och som ibland känns i rummet men som ibland inte känns. Och jag vet att ärlighet är ett viktigt liksom värdeord för dig. Hur tycker du att det, hur tar det sig uttryck där du får sätta prägel på organisationer där du har jobbat tidigare och jobbar nu?
Jag tror att jag förstår inte riktigt. Jag har satt det ledordet tidigare och jag sätter det igen. Äkta, ärlig, kärlek och värme.
Så var det.
Mm. Och jag har inte riktigt förstått att de där orden, när jag satte dem första gången, förstod jag inte att de var landade i mig själv. Och att de måste vara landade i mig själv för att jag ska kunna leva dem.
Mm.
Man pratar ju ofta om att leva sitt varumärke. Och det där är väl mitt eget varumärke då, som jag måste leva. Jag kan inte fejka en ärlighet och jag kan inte fejka en äkthet om den inte finns hos mig själv. Och det är där hela resan när man bygger ett team startar. Det här är mina ledord som ska bli våra ledord, som ska bli det kunden känner när den kommer hit.
Mm. Ordet kärlek är ju laddat, tycker jag. Jag känner att jag behöver hitta ett förhållningssätt till det, men jag tänker att det ska pågå på jobbet. Hur definierar du liksom kärlek på arbetsplatsen? För att den kan ju uppstå och betyda andra saker. Men.
Det var så himla roligt att du säger det. För första gången jag presenterade ledorden för styrelsen på vår gård, när jag sa kärlek, så då blev det så fnissigt. Och jag förstod inte riktigt, varför blev det? Men efteråt har jag funderat, ja men det där, det är ju som du säger, det är jätteladdat. Men vad är kärlek? Definiera kärlek. Den behöver ju inte vara mellan man och kvinna, utan den kan ju helt enkelt bestå i att man tycker om sina medarbetare. Och den där resan gjorde jag också, för att när man jobbar i stora bolag, och främst internationella kanske, då är det inte riktigt okej att tycka om sina medarbetare. Alltså man får inte älska dem, man får inte, för du har hela tiden där, ja men du måste ju göra av med dem om du inte blir lönsam.
Ah, så det kan vara lite farligt att visa känslor, för då blir man själv sårbar.
Exakt.
Och så skulle man på något sätt ha gett felaktiga förväntningar. Men där borde det ju ändå finnas en överenskommelse om att, ja men jag är anställd här, det är ju ett avtal. Mm. Sen kan vi ha en personlig relation som chef-medarbetare, eller som vänner utanför jobbet också.
Mm.
Det är väl lite olika saker.
Det är helt olika saker, och framförallt så måste du ju som ledare vara så tydlig så att din personal förstår när det är jobb och när det är Katarina privat. Mm. Sen är man kanske inte så privat på arbetsplatsen, men man behöver inte vara privat för att kunna tycka om varandra. Mm. Man kan skapa relationer som är arbetsrelationer, men med kärlek och värme.
Mm.
Just det, man brukar ju prata om att man kan vara personlig utan att vara privat.
Exakt.
Mm. Men precis, men det kanske behövs. För jag gillar den innebörden som du beskriver kärlek med. Och jag kan tänka att om jag får lägga vad jag skulle vilja lägga i det på arbetsplatsen, så vill jag verkligen jobba med kärlek. Alltså det ger en, det är bara win-win-win. Men vi kanske, för vissa behöver man liksom prata om det. Och jag gjorde reflektioner och pratade om det. Jag var i England på ett HR-event och det var några från USA och det var några från England. Och hur man använde uttryck på helt olika sätt. Och en kvinna från England sa, men vi kan inte prata om love in the workplace som ni gör i USA. Och då var det att vi fick bara prata om det där. Men vad är det vi menar? Och då kunde man enas om att man menade nog samma sak. Men vissa var redo för begreppet och vissa kände att det här kan vi inte prata om. Så att, ja, men
egentligen är ju det bara ord, så det kan ju säkert vara viktigt att ha ett ord som funkar i den kultur och i den miljö där man är och betyder rätt saker.
Mm.
För att om love skulle få alla att tänka på liksom parrelationer, då leder det ju fel.
Ja.
Så, för att skjuta in en grej, på min arbetsplats där jag jobbar nu, har vår ledare, vår vd, satt ett antal värdeord. Precis som du då, han kände att de här bor i mig, så de här är våra värdeord. Och då diskuterade vi kring det här, och ett av dem är kärlek. Jag köpte det idag. Men min invändning först var, nej men jag skulle personligen då hellre tycka att kärleksfullhet var bättre. För att, och det här tänker jag koppla till vad vi ska prata om idag, det här med integritet och hur långt kan man gå. För jag tänker så här, ingen kan ju bestämma vem jag känner kärlek för. Ingen kan framtvinga det eller liksom få fram det på beställning. Men att vi ska ha en kärleksfull relation till varandra i bemärkelsen omtanke, respekt och lyssna, den köper jag. Så vad säger du om gränsdragningen där?
Men det är ju en definitionsfråga, ska jag säga.
Mm.
Det beror ju på hur du definierar kärlek. Jag menar, kärlek kan ju vara så himla stort. Jag tror att om du frågar Dalai Lama om vad kärlek är, så är det ju hur stort som helst. Det är ju vi själva som kör en jäkligt tajt definition av vad det ska vara. Mm. Så att om kärlek innefattar världen och jorden och blommorna och bina, och, ja, men då kan du göra kärlek till allt. Och då behöver du liksom inte... Själva ordet kärlek kanske är väldigt snävt här i Norden. Jag vet inte. Kanske inte lika snävt om du åker ner till Italien eller Spanien. Eller, för där älskar man ju alla på ett annat sätt. Vi älskar intressant. Inte så många egentligen här uppe.
Gör inte.
Nej, men jag tror att vi är väldigt... Ja. Nej, men jag tror generellt sett att vi är väldigt återhållsamma med vår kärlek.
Mm. Vi kanske känner den mer än vi visar det.
Exakt.
Mm. Men det var intressant, tycker jag, den vinkling du gjorde nu. Att det behöver inte handla i varje stund om min relation till just dig eller just dig. Utan mer kanske en inställning. Mm.
Mm. Ja, för den går jag igång på. Att så här, det ska göras med kärlek. Alltså, annars får det banne mig vara. Så kan jag känna lite. Livet är lite för kort.
Ja, och gärna känna kärlek till sin uppgift och sitt sammanhang. Ja, men nu är jag med. Nu är jag med på tåget.
Jag har velat ut det. Vad skönt. Mm. Jo, men och du har ju som sagt gjort många, pratar om resor, bland annat med vår gård då i Saltsjöbaden, och när ni fördubblade omsättningen, och nu får du säga själv, för nu säger jag, en del i det var att ledningsgruppen tillsammans gick i terapi som du initierade, och såklart var det andra faktorer också, men och då har jag hört att du har sagt att det skapar lönsamhet och tillit. Ser kedjan ut så? Eller hur, vad sker först och hur ser den här kedjan ut?
Nej, men det ser ju precis ut så. Att man säger att vi sätter ledningsgruppen i terapi. Vi lär känna varandra. Vi lär känna varandras starka sidor och svaga sidor. Och när man jobbar i servicenäringen så är ju kunden det som är i fokus. Och kunden ska ju inte se när vi felar. Men i och med att vi känner varandras svagare sidor och tycker om varandra, så vill vi också backa upp varandra. Och när vi backar upp varandra, då ser ju inte kunden när vi missar. Alltså får vi en bra affär och kunden kommer tillbaka och tycker vi är jätteduktiga. Det beror inte på att vi aldrig gör fel, det beror på att vi räddar varandra.
Men utan att vi håller upp en liksom falsk fasad?
Nej, absolut inte. Utan vi bara, har du glömt att göra det där, då gör jag det. För att gästen kommer att se det.
Mm. Och så vi hjälps åt. Då.
Ja.
Mm.
Och det är ju just det där, alltså det viktigaste kanske är acceptansen av svagheter. Att acceptera att alla har det. Och vi ska bara samlas runt dem så vi vet vilka vi har i gruppen.
Mm. Och det svåraste av allt är väl att våga se sina egna.
Ja, absolut. Mm. Ja, men det krävs, det säger jag alltid. Om man ska göra en sån här grej, då krävs ju mod av ledaren. Man måste vara modig, man får inte vara rädd för att visa sig. Och för att visa sina lite sämre sidor. För det har man ju.
Mm. Och det kräver ju en självkännedom. För i och med självkännedomen så blir jag också trygg med... Jag vet ju vad jag är bra på. Och då är det mycket lättare för mig att säga vad jag är dålig på. Jag tänker, vi poddade med Pernilla Gravenfors som är vd på Holiday Club. Hon har tidigare varit på Copper Hill, och hon berättade också en sån här episod när det hände en grej när hon gjorde fel. Och hon verkligen sa så här, nu stannar vi här, för det här är lite typiskt mig när det här skedde. Det här är en av mina svagheter som jag behöver jobba på. Så, det var rätt intressant liksom, den insiktsfullheten. För modet kommer ju från att jag behöver veta vad jag kan och inte kan. Annars så famlar jag ju lite i blindo. Mm. Men hur kom du på idén och sätta ledningsgruppen i terapi? Och hur togs det emot av den ledningsgruppen?
Ja, men jag kom på det för att jag själv gick en utbildning i KBT och ledarskap. Och sen började jag fundera på det där och tänkte, gud, här ska ju hela ledningsgruppen gå. Och föreslog det då för ledningsgruppen. Och en del tyckte det var spännande och intressant. Någon tyckte det väl var sådär. Och en tyckte att jag var helt knäpp i huvudet. Men hur tänker hon? Varför skulle jag vilja gå det här med? Och terapi, det kan ju kännas hur långt borta som helst för en del. Hur långt borta som helst. Det finns ju en enorm laddning runt terapi. För de som aldrig har varit i kontakt med det.
Kan det kännas som att nu ska hon peka på mina fel?
Säkert. Säkert omedvetet också, för att man kanske inte ens är medveten om vad man tänker, men rädsla tror jag är stort.
Jag tänker, om vi sa att kärlek var ett laddat ord, så säger man ju ofta, slänger sig med så här, ja herregud, efter det här måste jag nog gå i terapi. Mm. Alltså att det är väldigt kopplat till någonting, alltså patologiskt, alltså att det finns ett problem så jag måste gå i terapi, medans jag mår väldigt bra men jag vill utveckla mig, jag vill gå i terapi. Man behöver precis förhålla sig till, ja.
Mm. Men det är ju jättespännande det här med integritet och lite hur man kan göra något sånt där modigt utan att, för jag tänker att det skulle kunna vara så att en av de här personerna sa tack och hej. Mm-hmm. Nu verkar inte det ha hänt i just ditt fall.
Nej, men jag tror inte att det händer, för att det har ju alltså innan den här händelsen så har ju jag skapat trygghet. Det är ju inte så att jag kan gå in och föreslå det här i en otrygg grupp. De litar ju på mig. Och det är ju en stor del av att vara ledare. Att de får känna att hon är här. Hon är min. Hon backar mig. Hon håller min rygg hela tiden. Jag vågar. Jag vågar växa.
Mm. Mm. Så det är med den ansatsen.
Mm. Mm.
Det kom lite före, kan man säga. Då. Alltså, tilliten i gruppen fanns före innan ni gick in. Även om den byggdes på då förstås.
Vi hade ju säkert jobbat tillsammans då i 2 år.
Okej. Okay. Mm. Mm.
Innan vi startade.
Så det var inte hej Katarina, med nya vd.
Terapi.
Låt oss, ja precis, utan det behövdes byggas en tillit för. Så där hade du ju gjort. Men den tänker jag också att du kunde bygga, därför att du själv hade en hög självkännedom. Mm. Som du delvis verkar ha fått av att du hade gått i terapi. Så hade du den.
Och jag måste få slänga in en fråga. För jag hörde dig beskriva ett tidigt styrelsemöte med väldigt erfarna ledare. Det var Karriärpodden, som jag gärna tipsar om att lyssna på. Mm. Där några äldre farbröder i rummet stöttade dig när du var ung och nervös. Hur jag tänker att om man skulle vara den som är ung och alla andra är så här tunga, erfarna, hur skulle det fortfarande funka? Förstår vad jag menar? När det liksom är obalanser i gruppen.
Ja, fast obalansen sitter ju då i dig själv. Om jag hade varit mogen då, eller om jag hade terapeutat mig själv lite mer, då hade jag ju aldrig känt som jag kände. För att man ska ju komma ihåg att det är väldigt få som vill dig illa, egentligen. De flesta där ville ju mig väldigt väl. Men jag var så full av ambition och lust att göra karriär och så att det liksom sprutade ur öronen på mig. Och då blir man ju nervös och man måste prestera och ja, då blir det ju bara galet.
Ja, för man behöver väl lite av den här pushen ibland i livet, att nu gäller det liksom. Men det är ju intressant som du säger, om vi tror att andra vill oss illa, vill sno vårt jobb, vill liksom rycka undan marken under våra fötter, det är ju inte gynnsamt. Fast det kan väcka en viss tävlingsinstinkt.
Mm.
Men då har du haft turen att verka i miljöer där det har funnits omtanke och vänlighet.
Absolut. Mm. Absolut.
Och hur gjorde ni? Var det gruppen först eller individen först? Eller hur?
Gruppen först.
Mm.
Vi började med gruppen som gick ett antal gånger. Och sen så, de som ville fick fortsätta. Det var frivilligt. Men jag tror att det var en som inte fortsatte. Men den som var mest negativ har fortsatt länge.
En hel omvändning, spännande.
Ja, total omvändning. Ja,
häftigt, det träffade rätt på någonting sätt.
Har du lust att beskriva konkret någonting som kom ut av det här? Att ni kunde kanske peka på, men tänk, nu är det så här. Och det kan vi hänvisa till att vi har gjort det jobbet.
Ja, det är ju resultatet. Vi hade ju, jag tror aldrig att vi hade lyckats uppnå det resultatet. För att vad det skapade, det var ju balans i hela organisationen. Och när organisationen är i balans, då gör man rätt saker och så rullar pengarna in.
Mm. Det är lätt som en plats.
Ja. Ja, men jag tänker också bara på hur hjärnan fungerar. Att när jag känner mig trygg i en grupp och inte behöver fundera på hur jag hör till eller känner mig hotad, så får jag ju tillgång till den här liksom nya delen av hjärnan, frontalloben, som är nytänkande, problemlösande, som just som du sa, ja, men nu höll du på att missa det där, men jag täcker upp för dig. Och att jag kan också göra det utan att liksom behöva säga, hon missade, utan vi litar på varandra och tar hand om varandra. Så att det lirar ju mycket med.
Det låter väldigt logiskt. Jag tänker också på det här att en grupp där en eller flera känner att de måste tävla hela tiden och kanske liksom peka på brister i andras förslag eller att man låser sig. Det kan ju också vara vanligt hos oss alla, tror jag, att vi låser oss vid någon väg. Så här, men nu har jag rekommenderat den här vägen, det står jag fast vid. Att, är det sånt där man släpper då, menar du? När man ser, ser varandras kompetenser, styrkor.
Man släpper det och så kanske man släpper, eller man blir tolerant på ett annat sätt. Därför att du vet att okej, den här tjejen, hon har en bakgrund där hon har en mamma som är alkoholist och vi vet att hon har någonting med sig från sin barndom och det förlåter henne för när hon är så.
Mm.
Mm.
Och alla har ju något bagage med sig.
Oh, Jesus. Mm.
Ja. Men just det där att få acceptans för bagaget, det gör att du jobbar så mycket enklare. Och du behöver inte ägna energin åt att, ja men ni vet hur det kan vara, men gud varför gör hon så här, och nu sa hon så här, och det är liksom, överallt händer ju det. Men det försvinner, därför att man vet, ja men det är ju därför, ja, visst ja.
Mm.
Så kan man lägga det på hyllan och ägna sig åt något som är bättre.
Uppgiften.
Och precis, apropå det då, uppgiften, är det... Nu tänker jag, ni är ju liksom skvitto på att det här funkade bra, men finns det en risk att man fastnar i det som vi brukar kalla för navelskåderi? Alltså att vi fastnar i våra egna problem och inte lyckas lyfta den här liksom terapin till att det här ska föra verksamheten framåt?
Ja, men det finns ju alltid risker. Det är klart det måste finnas den risken, fast jag kan inte riktigt... Alltså då måste du som ledare ha missat något, ska jag säga. För att du måste ju... Det blir en viss period när du bygger en organisation till exempel. Då blir det ju lite navelskådning.
Mm.
Och det kanske det kan få vara. Men sen måste du som ledare se... Nej, men nu är det färdigskådat här i navlarna. Nu ska vi titta på gästen. Då måste du lyfta gänget. Och det är ju din egen uppgift.
Mm.
Så att om du själv är, för det där handlar ju om egot, en ledares ego, om du har ett extremt stort ego, jag tycker ju det är negativt med stora egon som ledare, därför att egon lurar ju oss att fatta beslut som kanske inte är bra för verksamheten eller för individerna som är runt omkring dig, men som på något sätt kanske får lite mer solstrålar på dig själv. Så att du måste jobba med att förminska ditt ego som ledare, tycker jag.
Mm. Oh, och det där kräver också självinsikt, tänker jag. För visst är det så att det finns en tendens till att har man ett stort ego så vill man också kanske vara chef och ha den titeln och den rollen. Och att, sen bör man också göra resan att, oj, jag ska ju minska det här. Ja, det där är ju en...
Jag tror man måste vara stor för att minska det.
Ja.
Det är det.
Ja.
De största kan vara små.
Mm.
Just det.
Mm.
Mm. Den var intressant.
Mm.
Nej, men för jag är också nyfiken på, det finns ju någon gammal mytbild eller så här sägning att riktigt framgångsrika människor kanske i arbetslivet är ofta psykopater. Mm. Det här är ju, jag vet inte om det har någonting överhuvudtaget med forskning, men jag har hört det ofta och mer förr. För du ska kunna ha vassa armbågar. Du måste klättra över lik. Alltså jag tror vi alla känner igen den här typen av resonemang. Och jag vet inte om det är jag som har förändrats eller världen, jag hoppas världen. För att jag hör mycket oftare talas om saker som kärleksfullt ledarskap och lyhört ledarskap idag. Men jag tänker att någonstans så krävs det ju någon slags skinn på näsan och att man har någon bild av någonting och att man är, vad ska jag säga, beredd att välja bort både saker och människor egentligen för att nå någonstans. Så hur ser du på de här två ytterligheterna och liksom vad som krävs för att vara en, inte bara bra utan också faktiskt framgångsrik ledare?
Ja, men det låter ju så tråkigt att säga att man måste ha balans. Men jag menar, det ena utesluter ju inte det andra. Ambition, du behöver ju inte ha ett stort ego för att ha ambition.
Nej, kanske inte.
Jag tror inte det. Sen har jag inga 100-procentiga svar på denna svåra fråga. Men varför ska man behöva det? Alltså, om du har entusiasm är väldigt bra att ha. Lust är ju väldigt bra att ha. Kontroll på din egen ambition. För jag tror att ambition kan ju också... It kills, liksom. Om du har... Ambitionen är fel i förhållande till ork eller andra saker som du har runt om dig. Då blir det jobbigt. Nej, men jag ser inte att du måste välja där. Jag tror att det handlar om att balansera livet helt och hållet.
Mm. Och kanske våga se att man har ett visst behov av bekräftelse.
Ja.
För ibland pratar vi om det som att det är dåligt.
Mm.
Vi säger ju att prestationsbaserad självkänsla i för stor utsträckning kan vara dåligt för oss. Men jag tänker att vi behöver ju inte heller låtsas som att det inte finns där. Det är ju en motor. Se mig. Liksom. Jag har något här. Lyssna på mig. Det är ju bra tills det tar över.
Mm. Exakt så.
Jag tänker att en egoistisk ambition, det är ju att jag ska hit och jag ska fram och ni ska liksom så här hjälpa mig dit. Men en sundare ambition är så här, jag är så otroligt engagerad och lustfylld till att ta oss hit tillsammans. Och jag leder liksom vägen, och ibland så går man liksom med gruppen, och ibland får man ju faktiskt stå och peka ut riktningen. Men att det är ett tillsammans jobb, liksom, den ambitionen. För att jag tänkte spontant på att det du beskrev, det lät också lite som vägen in i utmattning. Alltså för hög ambition utan hållbarhet. Mm. Det är ju ett sätt att jobba sönder sig också. Så. Och det gör ju folk parti och minut så, som brinner för någonting.
Ja, men där slår det mig att det här att sätta ledningen i terapi, eller vad man nu gör liknande så här arbete, kan ju också vara ett sätt att se till att man omger sig av en grupp som man behöver, som kan bära en och där man kan bära varandra. Jo.
Mm. Ett sätt att, jag tänker just att har jag tillit till gruppen, så behöver jag inte vara och kontrollera allting heller. För det blir också ett sätt att öda väldigt mycket energi. Utan jag har ju tillit till gruppen, så jag vet vad min roll är och vad din roll är. Och det avlastar ju både mentalt men även tidsmässigt. Att jag behöver inte vara och kontrollera överallt.
Jag tycker det är så intressant också det här med den nya generationen. För att de kräver ju också, precis som du var inne på, en helt annan ledare. Mindre auktoritär och mer samspel mellan... Jag tycker att det är en helt ny tid med de unga.
Ja, men vad roligt, för ja, du har ju verkligen sett det under en period. Så att det här som man läser om i någon artikel, du tycker att det verkligen stämmer?
Ja, jag tycker att det stämmer. Och just det här med att de unga väljer inte jobb, de väljer sin chef.
Mm.
Det tycker jag är väldigt starkt.
Mm.
Mm. Och det tycker jag är roligt, samtidigt som det ställer väldigt mycket högre krav på de som ska vara ledare i framtiden. På att de verkligen har landat i sig själva och vet vad de har att erbjuda. Det blir ju ganska höga krav.
Mm.
Ja, verkligen.
Mm. Ja, för den typen av ledarskap, den handlar ju om någonting helt annat än att bara, välkommen hit ska du. Utan det handlar om något. Hur ser din grupp ut nu? Har du många yngre som du...
Nej, det är en... Nej, det skulle jag inte säga att vi har egentligen. I överhuvudtaget när man jobbar i hotell så har du ju ofta en karriärstege. Där du börjar... Du kan börja i servis eller i reception och så jobbar du dig uppåt. Men idag, jag skulle säga att medelåldern är nog runt 40.
Mm.
Men lite olika nationaliteter och olika typer av personer. Sen så har jag i min nuvarande ledningsgrupp två av dem jag jobbade med på vår gård. Mm. Och det är lite roligt för att för mig personligen, i mitt lilla ego som jag jobbar med. Nej, men det är roligt att få tillbaka medarbetare som man har jobbat med tidigare och jobbat med under lång tid. För på något sätt är ju det ett kvitto på att man har gjort någonting som är bra som ledare.
Mm.
De har trivts jättebra, de har känt sig trygga och de kommer gärna tillbaka.
Mm.
Så det är roligt.
Jag tänker på det här att vara vd, man har en ledningsgrupp, man har en styrelse där relationen kan vara mer eller mindre bra. Nu är det säkert svårt att som ung, för jag tänker det är alltid intressant när vi har så här kloka människor i studion att tanka ut lite bra tips till de som inte har kommit lika långt. Mm. Och det kan ju säkert vara svårt att ställa krav när man är ung, grön och så vidare. Men jag tänker att det är aldrig fel att rikta förväntningar. Och även om en styrelse ger förväntningar på en vd, vad skulle du säga är bra för en styrelse att tänka på så att en vd ska funka riktigt bra?
Det är väldigt skönt att ha högt i tak. Och det är väldigt skönt att styrelsen är ärlig. Det kommer ju tillbaka till min egna värdegrund egentligen. Att ha en schysst dialog. Och att styrelsen har en... Att de gillar att utveckla vd. Alltså det är ju också hjälp. Att finnas där som ett stöd. Att inte bara sitta och, vi säger så här, att bara rapportera som vd. Det är ju väldigt tråkigt. Man vill ju använda styrelsens kompetenser på ett kreativt sätt. Det tror jag, och det tror jag i min tidigare resa, att jag har haft väldigt bra styrelser. Jag hade Lars Idemark som styrelseordförande. Jag hade Jan Stenberg som tidigare var vd på SAS. Väldigt, väldigt duktiga människor. Mm. Och också schyssta människor.
Så de var tydliga med vilka förväntningar de hade på dig och stöttade dig på vägen?
Absolut. Mm. Jätteviktigt när man ska växa. Mm. Och just den där ärligheten också, att de kan också ta sig tiden att utveckla mig. För att som vd har du ju inte så mycket utveckling i din egen organisation, utan där är du ju ofta den som utvecklar.
Mm.
Så det är väldigt fint att få sitta i en situation i styrelsen där man faktiskt känner att man kan utvecklas.
Mm.
Och att de har förtroende och kanske ett lite längre perspektiv också när man är ung.
Mm.
På att man ska bli duktig.
Så även om man har väldigt konkreta mål och nyckeltal och alla vet vad som gäller, ändå visar den här omtänksamheten eller kanske kärleksfullheten. Mm.
Mm. Ja, det är jättetrevligt. Mm.
Ja. Jag tänker om det är ändå en ganska stor, ett stort jobb att jobba i terapi med både sig själv men också med sin ledningsgrupp. Men att när syftet är att öka tilliten och självkännedomen, så tänker jag att man kan man skala det här på något sätt om man känner att men vi vill också bli bättre på det här, men vi kanske inte kan göra den här stora resan. Vad skulle du vilja skicka med till en ledningsgrupp eller en vd då för frågor att jobba med i sin grupp och med sig själv?
Ja, men om man inte börjar med gruppen så kan man ju i alla fall börja med sig själv. Det är ju inte svårt. Och det finns hur många duktiga terapeuter som helst. Och jag tror om man inte ens har skrapat på ytan, om man aldrig har tittat inåt, så då är det absolut dags att börja med det. Så det är ju steg ett. Vem är du och vet du vem du är och vet du vad du vill och vilken värdegrund har du och har du en schysst värdegrund eller varför gör du den här grejen? Varför vill du vara ledare själv?
Mm.
Är det bara för att få solen och prestigen eller finns det ett annat, jag ska inte säga viktigare syfte, för att då har jag ju redan värderat och avslöjat vad jag tycker. Men att veta själv varför man gör, det tycker jag är viktigt.
Mm. Jag tänker att vi kommer in på hur relevant det är i dagens organisationer, eftersom vi nu leder, det som vi säger, den yngre generationen där, som ställer kraven på att det här finns. Då gäller det verkligen att kunna stå i det och vara ärlig i det. Och liksom, men är det här jag drivs av eller vill jag bara liksom styra och ställa? För att då kommer jag ha svårt att inspirera och leda andra som drivs av en annan typ av värdegrund som handlar om att göra skillnad och jobba tillsammans och så. Så att precis, du skickar med det, att börja med sig själv. Och sen tänker jag att de där frågorna låter också relevanta för att, när man har landat i dem själv, kunna våga ta med sin grupp för att man är trygg i dem själv. Så.
Du förändrar ju hela ditt ledarbeteende om du själv har förändrat dig.
Mm.
Så är det ju.
Mm. Mm.
Förändring, ja, det är ju ett modeord om något. Och det finns väl en anledning till att, jag menar, allt fler tittar. Förändringsledare, förändringsprocesser. Ibland tittar jag på de orden och funderar på, vad gör man då egentligen? Och du har ju jobbat mycket i förändring. Är det att liksom stå fast i någonting, för någonting, när väldigt mycket rör sig? Eller hur skulle du definiera det?
Ja, men en förändringsresa är ju ofta en förbättringsresa. Och då handlar det ju om att sätta målet först. För mig pågår det ofta så att jag kommer på ett ställe och så sen ser jag någonting och så sätter jag mitt eget mål. Och så lyssnar jag extremt noga på vad ägarna vill. Det är också en sån här grej som jag vill skicka till alla unga. Lyssna på vad det faktiska uppdraget är. För att det är dömt att misslyckas om du kommer in och inte har förstått vad uppdraget är. Vad är det ägarna vill?
Tolkning,
jo, du gör en egen tolkning, för att i din egen hjärna kanske det finns lite andra grejer om vad du vill. Men vad är det ägarna vill ha av dig här? Det är superviktigt för att lyckas. kanske det allra viktigaste. För du har ju ett uppdrag, så länge du inte är egen företagare.
Mm, just det. Ja. Så att röra sig mot det där målet, då skulle jag kunna... Jag skulle vilja påstå att det här med förändring håller vi väl på med hela tiden, lite till mans.
Absolut.
Mm. Mm. Jag tänker mycket den förändring vi pratar om nu, den känns som att det är att förhålla sig till saker som förändras där utanför. Att det går att göra nya saker tekniskt och digitalt och sådär. Men i slutändan så är det ju beteendeförändringar hos individen som ska till. Och det håller, som sagt, det håller vi ju på med antingen medvetet eller omedvetet och åt goda håll eller...
Det är också så intressant om man säger förändring, för att när jag tänker på förändring så tänker jag på den här förbättringsresan som jag då hellre kallar det, som ska mot målet, och den innebär ju också att du inte förändrar. Den innebär ju verkligen att du håller dig på den bana som du har valt.
Mm. Ja.
Mm. Eller hur? Det är lite intressant.
Ja, för vi har pratat om det där ibland, att det är så himla in och säga att man förändras, och vad är det vi brukar säga? Man ska vara så agil. Fine, det är ju
förändringar
jättekul.
Förändringar är beständiga. Ja. Fast vi ska ju fortfarande hit.
Så det där kompassen. Det är väl den som måste vara fast.
Ja, för om du pratar om en ledare som är för föränderlig, så blir ju det väldigt jobbigt för organisationen. Mm. Och det blir ju inte, det kan ju nästan vara motsatsen till trygghet.
Ja.
Tänker jag.
Och då kanske man inte får den viktiga förändringen att hända.
Nej.
Mm.
Så kan det vara.
Mm.
Alltså, ja, hur knyter vi ihop den här säcken? Ja.
Skicka ledningen på terapi. Jag tycker att det var jätteintressant att höra dig prata om det här med självkännedomen.
Mm.
Och att inte vara så rädd för att ta upp ämnen som kan upplevas som obehagliga.
Nej. Ja.
Att våga. Alltså det ultimata som ledare, det är väl att våga stå naken inför sin grupp. Här är jag. Jag kan väldigt mycket, det är mycket jag är dålig på, men jag kan leda er. Alltså på något sätt att klä av sig och vara äkta i det.
Mm. För när man är den ledaren kan man ju också bli den som väldigt publikt får gå. Det är ju det som skiljer uppsatta positioner mot en mer vanlig anställning. Att när du blir av med jobbet så är det buller och bång och rubriker.
Superintressant det där också, därför att man får inte vara rädd för att få gå. Du får aldrig som ledare vara så himla rädd om ditt jobb, så att du inte gör ditt jobb för att du är rädd för konsekvenserna.
Nej. Det är också mod att förstå att det
kommer med. Det är så mycket mod i det.
Intressanta tankar.
Mm. Men spännande, när var det du började på hur den här nya resan? När började den?
Den nya resan började i februari.
Ja, spännande. Mm.
Och vi har haft ett KBT-möte.
Mm.
Och har det andra nu inom kort framtid.
Mm. Härligt. Spännande. Vi önskar lycka till på den resan och med arbetet där. Tack
tusen
för att du kom hit.
Tack för att du kom.
Ja.
Tack för att jag fick komma.
Och vi vill också tacka våra samarbetspartner för Speed. Och så tackar vi Agda Media för den här produktionen.
Ni vet var vi finns på healthforwealth.se. På LinkedIn och Facebook. Prata jättegärna med oss. Vi älskar ju det.
Mm. Sköt om er.
Ha det bra. Hej då.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.